Hoy Audio presenterar Amok 2029 av Richard Beer, inläst av Benjamin Hagberg. Denna roman tillägnas Pierre Boulle, fransk hemlig agent, krigshjälte och författare till den oöverträffade satiren Apornas planet 1963. Prolog. Bergen, Norge, februari 1945. Berlin, Tredje riket, maj 1945. Korvetten kapitän Otto Adalbert Schnee var otålig. I månader hade han trampat den norska landbacken i avvaktan på order att gå till sjöss, i väntan på en offensiv patrull, en verklig räd. Sen september 1944 var han befälhavare på U-2511, en av enbart tre ubåtar i operativt skick som ingick i den helt nya generationen typ 21. De var krigsmarines ögonstenar. Totalt var 122 fartyg i denna överlägsna ubåtsklass beställda, utan motsvarigheter i brittiska eller amerikanska flottan. Schnee var övertygad om att sjökriget skulle kunna åtminstone stabiliseras ifall alla dessa kastades in i striden. Samma geniala ingenjör som konstruerat den nya ubåtstypen hade också uppfunnit det första flygplanet som var raketdrivet. Tyskland var helt oslagbart om det bara hängde på tekniken. Även i detta sena skede av kriget, trodde han. Werner von Brauns ytterst dödliga V2-raketer fortsatte att slå ned i London. Ryssarna hade inte heller något tungt pansar som kunde mäta sig med Wehrmachts Tiger 2-stridsvagnar. Om den nye generalstabschefen Heinz Guderian, en förstklassig taktiker, bara fick fria händer och täta östfronten skulle fästningen Tyskland kunna hållas. Åtminstone tillräckligt länge för att militären skulle kunna kapitulera obesegrad till general Dwight D. Eisenhowers trupper på västfronten. Med äran i behåll. Den svaga länken var inte nazistregimen i sig. Schnee beundrade den och var aktiv partimedlem. Nej, problemet var alla dessa civilister som bara svansade efter förmåner. Men han var realist. Alla tankar på en verklig seger hade blivit bortblåsta redan under hösten 1944. Motoffensiven i Ardennerna innebar bara ett kort andrum. Och nu var det för sent för att upprätthålla en reträtt. De tyska trupperna var inträngda i ett hörn, insåg sjöofficeren, trots att han personligen fortsatte helt lojal mot fyren. I Der Führerbunker, lokaliserad långt under rikskansliets park i centrala Berlin, skulle Martin Bormann vara böjd att dela marinkaptenens pessimistiska analys. Fast hans egen insikt om den sorgliga utgången för Das Vaterland var ännu större. I tysthet hade Tysklands förmodligen mäktigaste man efter Hitler förutspått att kriget var förlorat sedan den 2 februari 1943. Det var då fältmarskalk von Paulus och hans överlevande trupper från den stoppade invasionen av Sovjetunionen tvingades kapitulera vid Stalingrad. Men Bormann höll god min i elakt spel. Allt tal om att lägga ned vapnen var liktydigt med högförräderi. Och var man själv en av de högsta nazisterna fanns i vilket fall inte mycket till val. Landsförrädare eller krigsförbrytare. Det kvittade vad gällde de drastiska personliga konsekvenserna. Sedan den 16 januari 1945 hade Hitler och ett 50-tal pålitliga medarbetare tagit sin tillflykt till bunkern. Den bestod egentligen av en rad sammanlänkade skyddsrum på flera plan under jord. Hans älskarinna Eva Braun skulle förena sig med honom 2 månader senare. Längst ned hördes bombningarna från luften bara som dova dån, som avlägsen oska. Bormann hade inrett ett arbetsrum i anslutning till fyrens. Även han hade antika oljemålningar på de sterila väggarna och persiska mattor på betonggolvet. Ett sken av normalitet. Men personalen var allt mer uppskärrad. Det var svårt att upprätthålla någon egentlig arbetsdisciplin. Adjutanter, vaktbefäl och kvinnliga sekreterare